Vi tonar in. Interiör ett teamrum. Vi ser tre personer som sitter vid en stor skärm. Skärmen visar kod och vid det enda tangentbordet knappas det flitigt. Här mobbas det ordentligt. Personen som är förare just nu knappar med en ovanlig frenesi. Tangenterna släpps på ett sätt som gör ett ovanligt högt klick. Klipp till närbild av en av navigatörerna. Ansiktsuttrycket är plågat. Från hur personen rycker till vid varje nytt klick förstår vi att det är det högljudda skrivandet som är problemet. Detta fortsätter ett tag innan ett ljudligt ding hörs. Och med ens andas personen ut och vi ser hur en stor sten faller från dennes axel. Bildligt talat. Personen utbrister. Min tur! Tangentbordet byter förare. Kod skrivs ett tag innan plötsligt den tredje personen utbrister. Vad gör du nu? Jag hatar när du gör så där. Personen vid tangentbordet. Frågande. Vad har jag gjort? Tredje personen. Men du skriver alltid så där. Jag hatar det. Du är dum. Dessutom är du tjock. Dörren till rummet slås upp och inkommer Ola och Tobbe på varsin elsparkcykel. De stoppsladdar framför de tre och Ola tar till orda.
Seriöst, ni har en del att jobba på vad gäller återkoppling. Nu håller ni truten och lyssnar väldigt noga på det här. Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Jag heter Ola och jag sitter här med Tobbe.
Hallöjsen.
Hallöjsen. Hur står det till?
Det står bra till. Hur står det själv till?
Jo, det är bra.
Ni har fått snö har jag hört.
Ja, jag vet inte vad det är som händer. Till och med vår kära snöivrande kollega Stefan tycker att nu är det för sent för snö i år.
Ja. Han har ju precis varit uppe och åkt skidor. Så att...
Ja, han ville komma hem till något inte så vitt kanske.
Mm. Äta ägg istället.
Ja, det är ju påsk snart.
Mm. Bara en sån
är det äggens högtid?
Jag antar det.
Ja.
Om det inte är såna där... Det var ju ett så här skällsord på 80-talet ju. Ditt jävla ägg. Var det inte det?
Jo, det kanske det var. Eller så var det väldigt lokalt.
Det är möjligt.
Ja.
I Mysjöskolan kanske.
Ja, men såna här små söta påskägg som ligger i påskägget. Så här godispåskägg, gillar du dem?
Godispåskägg som ligger i påskägget?
Ja, men såna de här gula... Vita, röda, blåa, gröna.
Sådana här dragéägg menar du, eller? Sådana mjuka.
Ja.
Eller sådana som, det finns ju två sorter. Det finns ju de som är liksom sega. På Aha. ett speciellt sätt sega. Som de tydligen Aha. har bytt recept på till i år har jag hört.
Oj då.
Ja, det är katastrof. För de är ju bra, men sen finns det ju de där som är typ så här mjöliga inuti. De kan man ju inte äta.
Ja.
De smakar okay, ju här, de rutten... Val.
Akta nu. Ja. Nu tas det upp på band.
Ruttet valöra.
Ja, det är inte gott. Ja. Nej, men så du vill gärna skicka en liten varningens finger här till de här. Nej, det var inte de som hade bytt recept. De äckliga. De som redan var äckliga.
Nej, de går nog inte att göra sämre.
Nej, de är fortsatt äckliga.
Annars ja. Är ju Anton Bergs, de där marsipanäggen. De kan man äta hur mycket som helst då.
Det har inte alla råd med. Går du inte att köpa såna hela tiden?
Ja, men de är ganska billiga nu för tiden. Var det här en podcast om påskgodis? Eller hur var det?
Nej, det blev det. Okej, vad ska vi göra idag då, Tobbe? Vad ska vi göra?
Vi ska zooma in, ska vi göra. Och sen ska vi återbesöka ett gammalt ämne.
Mm.
Vi har ju pratat återkoppling en gång. Ett långt avsnitt när vi... Det var, tillhörde den här fina serien vi gjorde om XP:s värderingar. Så hade vi Danne med och pratade återkoppling.
Ja.
Men det vi kände var att vi skulle fokusera lite mer på just återkoppling mellan människor. Där pratade vi återkoppling i stort liksom.
Ja.
Jag tycker återkoppling är egentligen ett ganska dåligt ord i det sammanhanget. Man får ju nästan använda det engelska feedback.
Ja, vi gör ett undantag då.
Och pratar engelska.
Men först, ja. Men först så ska vi zooma in på någonting.
Mm.
Får vänta på ljudet bara. Ja, där kom det.
Ja. Det är ju smidigt att det är någon som lägger in det där ljudet med så här lagom till vi ska zooma in. Så att vi har det att rätta oss efter.
Ja, det är bra. Det är bra. Vad du hade för ett förslag på inzoomning?
Ja, jag var ju på den här Agile-konferensen i Indien. Och där var jag på en session som handlade om att vi skulle sluta bygga oanvändbar mjukvara. Det var en amerikanska som heter Diane Zayac, tror jag. Jag vet inte hur det uttalas, men det stavas så i alla fall. Hon gjorde ett antal övningar. Det var en workshop då, så att gruppworkshop. Men hon brann ganska mycket för det här med tysta tekniker. Jag tror att vi någon gång har nämnt en av våra favorittekniker som är silent grouping, för att gruppera saker tyst. En jättebra grej man kan använda i retron.
Jo, men den är väl speciellt bra för att folk som inte är så pratglada, som ibland kanske får den här etiketten introvert.
Ja, precis. Inte bara det, utan det är ju dessutom bra att du, även de som är pratglada kan ju bli påverkade av de andra väldigt lätt när de pratar. Vilket kan liksom ställa till processen. Men den teknik som vi fick göra här då i början, som egentligen inte hade någonting med det här med användbar mjukvara att göra, det var silent brainstorming. Och jag vet inte om man ska kalla det silent brainstorming egentligen, för det man egentligen gjorde var i slutändan var ju silent prioritization, skulle man kunna säga. Tyst prioritering. Men det, själva brainstorming-biten av det hela var ju då att vi skulle göra en uppgift, och då skulle vi försöka hitta någonting vi ville jobba med, en kund vi ville jobba med. Och då skulle vi ta fram det genom att brainstorma tyst. Det vill säga, man skriver ett antal lappar då bara tyst allihop. Och sen så när man har gjort det så att alla är nöjda, så får alla presentera sina lappar och så tar man bort eventuella dubbletter då. Och det är ju lite, det är ju väl lite som det här trading card game som det börjar ju på ungefär samma sätt. Men sen så hade man en stor flipchart där du ritar ett antal ringar som en piltavla ungefär. Så att du har ett antal ringar på den här som är lagom breda för att rymma post-its. Sen kommer då själva prioriteringsövningen som också då ska göras under tystnad. Då går du laget runt. Och när det är din tur så har du två alternativ. Antingen tar du en lapp som inte finns på den här flipcharten än någonstans, och så sätter du den där. För att du tycker att den här lappen är en bra lapp. Den vill jag jobba med. Eller så tar du en redan befintlig lapp som redan sitter på flipcharten och flyttar den inåt eller utåt i de här ringarna. Alltså till en ring utanför den redan sitter i, eller en ring innanför den redan sitter i.
Typ som i fek med knuffar, att man får gå ett steg med dem, eller?
Ja, precis.
Ja.
Sen så var ju det här lite semityst då, därför att hon ville att när man flyttade ut en lapp längre ut så skulle man motivera varför.
Ja.
Det kan man ju välja att göra hur man vill då. Men sen är det lite samma sak som silent grouping, att lappar kan ju till exempel åka in och ut, in och ut, in och ut många gånger, och då kan det vara en signal att det här verkar vara någonting som liksom folk är väldigt kluvna om. Det verkar vara några som väldigt gärna vill jobba med det och några som tycker det är jättedålig idé. Då kan man ju ta en diskussion runt det liksom.
Ja, just det.
Och sådär. Men sen är ju då syftet att när man, antingen att tiden tar slut eller att folk väljer att nej, men nu är jag nöjd. Ja. Då har man någonting som sitter inne i mitten. Innersta ringen ska ju bara rymmas en post-it. Och då är det den som gruppen liksom har kommit fram till är den viktigaste saken att jobba på eller den bästa lösningen eller vad det nu är för någonting.
Men det låter ju som en, alltså, som en användbar prioriteringsövning om du inte vill ha massa snack så att säga. Det låter mer som det snarare än en silent brainstorming.
Ja, jag håller med. Det var nog ingen bra namn på övningen.
Nej, det är möjligt. Men det var ju en... Jag gillar sån här teknik när du visualiserar idéer.
Mm.
Jag är ju stort fan av att visualisera saker. För det är ju lättare för mig i alla fall att kategorisera, sortera och förhålla mig till saker som jag kan se.
Ja. Och jag tror att just för en sån sak som prioritering, om du har ett antal... Om du till exempel ska lösa en uppgift och så har du ett antal lösningar, då kan man ju göra en sån här övning för att välja vilken man ska börja med göra först till exempel.
Ja.
Och det här, om du gör det på det här viset så kommer ju alla komma till tals på ett annat sätt än om annars är det bara så här, den som är högljudda som bara nej, vi kör min lösning. Nu kör vi. Liksom.
Ja, men det är väl en ganska så här ett vad ska man säga, ett sätt att fördela ordet på.
Mm, precis.
Ja, jag kan tänka mig att det kanske är nödvändigt ju, om du har en lite större grupp. Är du 2-3 pers, då kanske du inte behöver göra den här.
Ja.
Det känns lite väl formellt.
Mm, så kan det vara. Absolut.
Eller så kanske det funkar. Eller kanske funkar alldeles utmärkt ändå bara för att... Jag vet inte om jag skulle göra den här om jag var ensam till exempel.
Nej, det verkar väl lite onödigt. Om man är 2 också kanske är lite onödigt.
Ja.
Då kan man ju bryta arm istället.
Ja, det är mycket bättre. Eller så bara kör man här en gammal östeuropeisk teknik som jag har lärt mig. Man sitter mitt emot varandra och så bara sitter man helt stilla och sen så bara sopar man till varandra på käften.
Och den som sitter kvar längst vinner, eller?
Ja, men det är viktigt att köra varannan gång.
Ja.
Nej, skämt åsido. Silent brainstorming, eller vad vi nu vill kalla den.
Tyst prioritering tycker jag vi kallar den. Det var mycket tyst bättre prioritering.
Då hoppar vi på huvudämnet. Huvudämnet idag är feedback.
Mm.
Feedback mellan individer, skulle jag vilja säga det.
Mm. Inte sånt där mellan mikrofoner och högtalare.
Nej, rundgång. Inte den. Nej, utan lite så där, vad ska vi kalla det? Klumpiga komplimanger eller fiffiga feedbackloopar.
Mm.
Lite grann beroende på hur man ser det.
Är det undertiteln det, eller?
Det är undertiteln. Men det började ju lite grann med en konversation över Twitter.
Mm, just det.
Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var Åsa Liljegren som tweetade någonting om att hon ganska ofta får höra att du är en tuff person, eller hon säger vad hon tycker.
Mm.
Hon får aldrig höra att hon är en grym utvecklare.
Mm.
Och det är väl så här lite klumpigt. Det kan också vara så att folk har ett behov av att påpeka att just Åsa är tuff eller säger vad hon tycker.
Mm.
Eller så är det så att kanske kvinnor i allmänhet får höra det inom vårt utvecklarskrå.
Mm. Så du är en tuff tjej. Inte så här, du är en tuff utvecklare eller du är en grym utvecklare.
Ja, nej. Nej, då
du har skinn på näsan, du. Har du fått höra det någon gång?
Jag tror inte det. Och jag tror att det har att göra med att jag är alldeles för ung. Jag inbillar mig det.
Eller att du får höra att du har ett fint skägg istället.
Det har jag fått höra.
Och du bara, ja. Fan, att folk alltid ska poängtera det. Kan de inte säga att jag är en duktig utvecklare istället?
Kan du inte säga någonting om mitt fina inre? Mm. Nej, men, och då flikade Tobbe Gyllebring in att ja, det är inte heller helt ovanligt att folk säger, eller så här, typ ger folk i vårat skrå en komplimang. Typ, ja nej men han är nästan som en vanlig människa, hö hö.
Det är typ skitdåligt faktiskt.
Det klättrar precis över kanten för vad en komplimang är för vissa. Men det är lite intressant hur folk kan vara så extremt värdelösa på att ge feedback. Mm. Men jag klurar lite på det där. Och tänker tillbaks på den här kursen som du och jag var på bland andra med Diana och Esther. Mm. Som de kallar för Secrets of Agile Teamwork.
Ja.
Och där var det en del av den var ju att ge feedback till folk.
Öva på att ge feedback.
Öva på att ge feedback, ja. Alltså personlig feedback till någon. Så här, men, ja, och det var ju så extremt obekvämt, kommer du ihåg det? Mm. Och det var inte mindre obekvämt med att när jag skulle göra det här så skulle jag ge feedback till någon som jag inte kände speciellt väl.
Mm, samma sak här.
Ja.
Det var väl lite enklare av att, visst var det var så här fingerade grejer vi skulle feedbacka om, eller hur? Så att det var, ja, inte så här, vi var inte tvungna att så här komma på något. Så här.
Nej, usch. Det hade varit riktigt jobbigt.
Ja.
Men trots att vi fick en lapp där det stod vad vi skulle säga, så var det väldigt, väldigt besvärligt att säga det här till en annan person.
Mm. Verkligen.
Det tog nästan fysiskt emot att liksom forma munnen och tungan och säga de här orden. Mm. Men jag tror, alltså, med det sagt så är jag helt övertygad om att det här är en färdighet som går att träna upp.
Mm, definitivt. Det tror jag också.
Och, men innan vi liksom går in lite grann på varför, eller hur vi kan öva upp det här och hur det kan se ut, så skulle jag vilja liksom prata lite om så här, varför är det så himla viktigt med feedback? Mm. Och det har jag också funderat på, men mest nyligen så där, okej, nej, men alla säger att det är så jäkla viktigt med feedback. Men så kom jag på så här, men när vill jag ha feedback då? Och när tycker jag att det är viktigt? Och sen så landade jag väl i någonting stans att, ja, det är väl det att det är väl i min interaktion med andra som jag vill veta hur de reagerar på det jag gör. Och eventuellt är det så att de reagerar på ett sätt som de gör och vill och ber mig sluta göra så. Mm. Ola, när du trycker in fingret i mitt öga så gör det ont.
Kan du sluta göra det? Eller ja. Åtminstone välja ett mindre finger.
Ja. Men, det är lite brittiskt.
Det är ju lite av samma anledning som vi vill ju ha feedback i vår process också, för att vi vill lära oss saker. Det är ju återkopplingen som vi lär oss av. Och det är ju samma sak med personlig feedback också, att vi vill utvecklas som människor också.
Mm. Ja, precis. Det kanske gör ont av någon anledning. Någonting. Alltså någonting som skaver. Inte bokstavligt talat då, men alltså bildligt. Det är någonting som jag tycker känns i vår relation som att det här, det går inte friktionsfritt. Det är någonting som är obekvämt. Mm. Tycker att det är tråkigt att du hela tiden ser ner på mig eller vad man upplever.
Varenda gång jag kommer in i rummet så går du ut.
Ja, och suckar.
Himlar med ögonen. Vad har jag gjort för fel?
Nej, men, så att jag tror att det är väl därför vi vill ha feedback. Och det är därför vi känner oss väldigt tvungna att ge varandra feedback ibland. Och ibland så är det så här, så blir det verkligen så här klumpig komplimang. Mm. Men tänk dig, är vi beroende av yttre omdömen? Jag tror inte att vi är beroende av det egentligen. Men jag tror att vi, som du säger, mår mycket bättre av det.
Till viss del tror jag vi är det också, därför att det är så mycket subjektivitet inblandad. Det kan vara svårt att se saker hos sig själv eller genom någon annans filter, liksom. För man är inte
Ja.
medveten om vilka filter personer har, vissa personer har.
Nej. Nej. Och det här blir lite intressant då när vi försöker sätta det här i system och försöker få lite feedback. Och kommer du ihåg hur det var när vi började med den här podden? Eller jag tyckte i alla fall att det var obekvämt att höra sin egen röst.
Var en klassiker typ hela första säsongen att det tog ungefär 5 försök för dig att läsa öppningsrepliken.
Ja, det var ju en annan sak. Men det har ju inte att göra med att jag hörde min egen röst. Utan höra sin egen röst, det är ju värre när jag sitter och klipper det hela.
Ja, det är sant.
Men kommer du ihåg när du hörde din egen röst första gången när du höll på med kassettband hemma och spelade in och spelade upp?
Absolut.
Ja, det var ju
Jag låter ju
otroligt
helt
dråpligt och kul.
efterbliven. Oj, jag är
Ja, inte riktigt så låter det när jag klipper det i alla fall. Men
okej.
jag drar upp din speed i alla fall. Det är därför. Nej. Men, eller har du filmat dig själv någon gång när du hållit ett tal? Eller sett dig själv när du hållit ett tal? Det är samma sak där ju. När du stänger den feedbackloopen så att säga. Vad håller jag på med? Det står och liksom flippar med fingret. Eller har någon så här litet danssteg som det ser ut som man gör när man försöker ta sig över scenen.
Ja.
Man ser ut som någon har tejpat fast en, jag vet inte vad, i ansiktet så man har så här knasigt leende under hela talet.
Men det är ju sånt där de
Och
pratar om
nyligen.
att om man ska bli bättre på att hålla tal till exempel så är det en bra grej att
Ja.
filma sig. För att
Ja,
det
visst.
kan vara att man har saker för sig, tics och sånt där, och så kan man jobba bort dem genom att man snappar upp dem liksom.
Ja, första gången jag såg mig själv när jag talade, det var ju så plågsamt så jag vet inte vad. Det är jobbigt, fast det är ju bara jobbigt i början. Först är det inte jobbigt alls, för då har man ingen aning om hur dum man ser ut så att säga.
Nej.
Det blir jobbigt när man lär sig, liksom, oj, jaha, ser jag ut sådär? Okej, vad kul. Har jag gått runt sådär i 40 år? Inte undra på att folk skrattar åt mig. Sen nyligen, precis för kanske 2-3 månader sedan, så har vi pratat ganska mycket om att försöka förbättra oss själva när vi spelar innebandy, det laget som jag spelar i. Och så gick jag en kurs. Och på den här kursen så kom det en, han kallar sig själv för läktarcoach eller videocoach. Han jobbade med svenska damlandslaget i innebandy och filmade matcherna. Sen satt han och analyserade det här i 3-4 timmar, matcherna. Liksom sekvens för sekvens. Sekvens för sekvens. Kollade så här, okej, hur tar de sig ur den här situationen? Hur bygger de upp spelet här? Vad gör de här? Och sen så valde han ut en så här 30 sekunders klipp från det här. Och det tog en bra stund. Och sen så coachade han de här spelarna då. Ja, men i den här situationen ser du vad du gör här. Här vänder du inåt planen, här gör du så här. Och det är väldigt effektivt. För då kan du liksom, istället för att du tror att du är på ett speciellt sätt, likt när du håller ett tal. Ja, men jag tror att jag är en väldigt lugn person, harmonisk. Istället så står du bara och vevar och kastar suddgummi på alla. Så det blir ganska objektivt när du har rörliga bilder på vad du gör. Så jag gjorde i alla fall, bestämde mig för det, men det här var ju asbra sätt ju. Och så då var det en kille i laget, han började filma våra matcher. Och så satt vi och tittade på dem, eller de flesta satt och tittade på dem, så tittar man på sig själv och sitt eget spel. Och då återigen fick jag den här jobbiga känslan som jag fick första gången när jag hörde mig själv på ett kassettband. Vad är det där jag? Vad är det för, hur springer jag egentligen? Jag rör mig som en gravid flodhäst i ett kylskåp. Det var jobbigt. Men efter 3 matcher så har jag vant mig nu lite mer i alla fall.
Har du lärt dig något då?
Jag har lärt mig någonting, absolut. En av de första grejerna som jag lärde mig var att jag kanske står lite stilla i vissa situationer. man brukar prata om en inom sport, inom fotboll och sådana saker, om en andra aktion. Att du gör någonting, tar emot en boll, kanske passar den. Och sen efter det så ska du göra en sak till. Det är din andra aktion. Och det, för att kunna bli liksom en snabb spelare eller en effektiv spelare så behöver du planera lite grann i framtiden. Så när du bestämmer dig för en sak så ska du liksom planera för din andra aktion också. Sen kommer det där ryggradsmässigt se annorlunda ut. Men det var det jag bestämde mig för, att nej, men det där kan jag bli bättre på. Röra mig annorlunda. Förhålla mig till mina spelare lite annorlunda. Det är väl ganska skön ståmoped in i nästa segment, tycker jag. Kompetenstrappan. Den fick jag för mig att du hade hört talas om, men du har förmodligen glömt bort den då, va?
När jag såg den igen så insåg jag att jo, men den har jag nog hört talas om.
Ja, jo, jag tror vi har nog suttit och pratat om de här på vid något tillfälle. Så jag gjorde i alla fall lite research. Kortfattat så är det ungefär hur vi lär oss saker. Den här kompetenstrappan, den har fyra steg. Du börjar som omedveten inkompetens. Sen blir du medveten om din inkompetens. Sen går du vidare som och blir medveten kompetent. Och sen så blir du omedveten om din kompetens. Det är mycket så här inkompetens, omedvetet och medvetet. Men om vi ska exemplifiera lite grann här då.
Och ingen
Så
inkontinens.
det är ingen inkontinens i den här trappan. Nej, men omedveten inkompetens. Det är där vi börjar. Med våra färdigheter och vår kunskapsnivå inom ett område. Vi vet inte att vi inte kan. Och vi frågar inte heller efter saker eftersom vi inte saknar dem. Det är lite grann som det här engelska uttrycket ignorance is bliss. Typ att nej, men det man inte vet, det tar man ingen skada av. Det är ett ganska härligt tillstånd egentligen.
Verkligen. Då kan man ju tro att man är bäst på det
Ja.
där.
Det finns en annan modell också. Vi går inte in på den idag, men den pratar om, och vad heter den? Dunning-Kruger-effekten.
Påminn mig.
Där tror du att du är mycket bättre än vad du är.
Ja, just det.
I motsats till bedragarsyndromet. Där du är mycket bättre än vad du tror att du är. Men nu pratar vi kompetenstrappan här. Så nästa steg, det är medveten inkompetens. Där är det ju inte skoj att vara. Utan där blir man lite frustrerad.
Det är när man testar någonting första gången och inser att det här var ju rätt svårt.
Ja, usch. Jag känner riktigt hur det kryper i kroppen där. Då kanske du till och med längtar tillbaka till det förra steget. Där visste jag i alla fall inte hur dålig jag var på det här. Efter det steget så kommer den här medvetna kompetensen. Och det här har vi lärt oss lite grann. Och genom att praktisera eller läsa och lyssna om saker. Men vi behöver fortfarande koncentrera oss för att göra rätt, så att säga. Och sen kommer den här sista omedvetna kompetensen. När det bara sitter i ryggmärgen. Du kan göra andra saker samtidigt. Du kan också lära ut de här sakerna, lite beroende på då när i tiden du lärde dig det här. En sån sak som de flesta förmodligen känner till är väl att cykla. Jag tror inte att de flesta kommer ihåg hur de lärde sig att cykla. Men de flesta kan cykla och göra någonting annat under tiden.
Jonglera fyra stycken JavaScript-ramverk.
Det kan ingen göra. Om du liksom blickar tillbaka lite grann på hur det var med just personlig feedback, så att säga, eller feedback mellan personer. Kommer du ihåg då den här känslan då när man är medvetet inkompetent? Det var ju den här när vi satt och läste upp de här lapparna för varandra.
Ja, verkligen.
Så här, inför den kursen så, ja, det här med personlig feedback var, jag kanske skulle kunna hitta
Jag är redan
fler sätt.
certifierad. Jag kan redan det där.
Ja. Och sen så bara, okej, här Tobbe, här Ola, läs den här lappen för varann. Det här var, kan vi ta en kafferast? Ja.
Att ge feedback dock är ju en process som är hyfsat, det går hyfsat fort att ta sig från medvetet inkompetent till medvetet kompetent, bara genom att öva
Ja.
lite. Men det finns ju vissa
Ja.
saker som är, där det tar betydligt längre tid, där du måste liksom lära kroppen och allt sånt där. Jag vet inte, cykla enhjuling eller någonting sånt.
Ja. Jonglera på en enhjuling samtidigt som du ger feedback till någon. Då är det jobbigt. Nej, men som sagt, det går att ta sig där fortare. Sen så kanske du upplever att du är bättre på det än vad du är. Den här Dunning-Kruger-effekten. Nej, nu kan jag det här. Nu kan jag personlig feedback. Du där. Du får tuffa till dig lite. Så, checka
Tuffa
kryss
tjejen
på
där.
den. Du där, tuffa tjejen. Hallå. Du har skinn på näsan. Nej, men det finns ju några saker som gör att feedback blir lite svårare. Och där gör våran kära kropp ett bra jobb med att stänga ner verksamheten. Hjärnan stänger ner verksamheten om vi får feedback på någonting som är till exempel utanför vår kontroll.
Det är jobbigt.
Ja. Fasiken Tobbe, hur kunde du låta det här problemet slippa ut i produktion? Du slarver, du borde inte vara programmerare. Bli bättre.
Ja.
Då börjar dina stresshormoner bara, nej, stäng ner.
Lite så.
Plocka ner den här hjärnan. Och de gör ett extremt bra jobb på alla försök till rationell hantering av den här liksom, informationen du får. Den här människan ska ut ur mitt kontor. Nu, genast. Och sen tenderar feedback också till att liksom poängsätta tidigare beteende. Eller det finns de som, när du får information från någon, så när de lägger in en värdering i det så att säga, då känner i alla fall jag känner mig så här poängsatt. Du, Tobbe, jag skulle vilja prata med dig om en sak. Får inte du kalla kårar längs ryggraden när någon säger så?
Jo, lite.
Ja. Tobbe, har du 10 minuter? Vi måste snacka om en grej som hände förra veckan. Då liksom tar vi fokus från någonting som vi borde titta på, så att säga. Som ska vara det här framtida utfallet. Vi tar fokuset från det och så bara zoomar vi tillbaks på någonting som hände förra veckan, som är helt så där. Det är utanför din kontroll. Stresshormonerna bara sprutar ut och din hjärna stänger ner återigen.
Tills vi bygger
Och det...
tidsmaskiner, då är ju den typen av feedback mycket bättre.
Ja, då, precis, då, exakt. Det finns väl många som har, i alla fall så var jag så i min ungdom, när jag tänkte så här, oj, tänk om jag kunde få det här ogjort. Vad dumt att jag liksom slarvade ner och släppte den här soppskålen i marken.
Vilken tur att det var
Man
en
har gjort någon sån
checkpoint precis innan så att jag kan ladda in det save-gamet bara.
här... Jag vet inte hur många gånger jag har drömt om sådana här sekvenser och kunnat känna så här att, åh, vad skönt att jag hade ett save game här. Tyvärr är det ju så att livet saknar ju checkpoints och save games.
Ja, det är åt helsike.
Ja. Jag tror att det skulle kunna bli en ganska bra film. Där du kunde liksom utnyttja sådana tekniska
Inte
verktyg.
sliding doors, lite så.
Men det kanske den är. Den beskriver i alla fall ett olika scenario, va? Eller kommer hon tillbaka sen och får välja?
Nej, det kanske hon inte får.
Nej,
Jag
jag
kommer
minns
inte ihåg.
inte. Ja. En semibra film kan vi vara överens om. Men den här liksom, om du ägnar åt felaktig form av feedback eller hur man ska uttrycka det, så förstärker det känslan av så här, våra svaga sidor och liksom hur hjälplösa vi blir. När vi, men det där kan inte jag göra någonting åt nu. Hur fan ska jag kunna göra det så här? Och så glömmer vi bort vad vi borde jobba på och så fastnar vi i det här ältandet av historia. Och det är inte det vi vill göra.
Nej.
Och den här negativa feedbacken då, den leder ju till en försvarsställning. Och då får du ju en feedbackloop som är destruktiv. Och ofta så ligger det någonting annat i grunden. Alltså ett missförstånd. Eller någon som känner sig hotad eller någon som mår dåligt. Och jag minns hur det var efter, återigen efter den här Secrets of Agile Teamwork. För att man ska kunna ta sig vidare här. Och för att träna på det här. För att om feedback, om det liksom är som en liten muskel som du kan träna upp som blir starkare. Då är daglig träning ganska bra. Prata om den här dagliga motionen som alla människor ska ha. Vardagsmotionen är viktig. Gå upp för trappan. Promenera istället för att ta bilen. Etc. Och då gick vår kollega Jocke, han var ju också med på den här kursen. Och då bestämde vi oss för att ha en så kallad, vad ska vi, en feedbackpakt.
Hade ni ett
Det
secret
vill säga,
handshake då också?
ja, nej, vi hade inget sånt. Inget handslag. Nej, men då sa vi så här, men det är okej att ge varandra feedback när som helst. Som ett sätt att öva på att just bli bättre på att ge feedback till varandra. Och det märkte jag hur hjälpsamt det var. Jag har nästan glömt bort hur hjälpsamt det var, men jag vet att jag har påmint Jocke om det flera gånger och tackat honom för det. Så återigen, Jocke, tack för att vi kunde ha vår feedbackpakt.
Är den pakten död nu alltså?
Nej, den är inte död. Den lever och frodas skulle jag säga. Det är i alla fall ingenting som någon uttryckligen har sagt, den är död nu. Utan så den lever, hävdar jag. Men sen så för några veckor sedan så gick jag in i en ny så här feedbackpakt med en innebandykompis då. Jag insåg det nu inför det här avsnittet att, ja men shit, det var ju det jag gjorde.
Alltså det
Och
var inte så
han,
uttalat, eller?
jo det var det, men jag hade ju glömt bort det egentligen. Och sen så först han sa det för några veckor sedan också, fan Ola, det är så jäkla skönt att du och jag kan prata om det här och liksom ge varandra feedback. Och jag håller med om det är jäkligt skönt att kunna göra det, att liksom uttryckligen säga till någon så här, nej men när som helst så är det okej att komma och prata om en sak, så där, om så här, men någonting som du skulle vilja se en förbättring etc. Och då är det okej också att uttrycka sig klumpigt, tycker jag. Eller i alla fall om du är överens om det. Vilket jag tycker
För att
att
det är
det är
träning.
lite av, precis, det tillhör träningen. Men jag märkte också att bara för att du är bra på att ge feedback på ett område så behöver inte det betyda att du är bra på att ge feedback på ett annat område.
Jaha. Vad jobbigt.
Ja, det var lite, ja.
Så nu skuffade du mig från omedveten inkompetens upp i medveten inkompetens här. Det
Ja,
var ju jobbigt.
varsågod, eller vad det heter.
Tack.
Jag tyckte jag var ganska bra på att ge feedback i vissa sammanhang, men sen så upptäckte jag, nej, fasken, jag är inte lika bra här. Vad beror det på? Jag tror att det är en kombination av en relation och ett område, skulle jag tro. Ska vi prata lite om lite olika sätt att ge feedback på?
Kan vi göra.
Jag vet att du har nosat reda på ett och jag nosar reda på ett eller två sätt. Du kan väl börja med den här som du har nosat reda på, som vi brukar referera till.
Ja, precis. Det är ju faktiskt den som vi fick lära oss i den här kursen vi gick. Ja. Secrets of Agile Teamwork. Jag tror att de kallade det för Feedback Framework.
Jag har också för mig det.
Ett ramverk för feedback.
Ja.
Och där ska du börja med att sätta scenen på något vis.
Mm.
Så att du öppnar upp för den här feedbacken först.
Mm.
Så handlar det då om att du vill utgå ifrån dig själv. Så att du börjar med att beskriva situationen. När du gör så här eller så här. Sen vill du då beskriva hur det påverkar dig. Inte hur det påverkar någon annan eller gruppen som helhet eller någonting sånt. Utan det är hur känner du. Så att när du gör det här och det här så upplever jag det här, det här.
Mm.
Och sen ska du avsluta med att ge ett konkret förslag på en lösning eller en förbättring som du kan tänka dig. Skulle du kunna göra så här istället?
Mm. Så du sätter scenen, du beskriver situationen och sen hur det påverkar just dig då?
Ja.
Och sen så kommer du med ett förslag.
Ja.
Mm. En liten utökning av den här som du, eller en implementation tror jag snarare att det här är.
Mm.
Av den du beskrev, den här feedback framework. Det kan det gå till ungefär som att, så här, att du börjar med den här öppningen då. Och där du beskriver vad du har sett och hört. Du börjar med ett jag-språk.
Mm.
Ge det här utifrån ditt perspektiv.
Mm.
Och det blir liksom lite extra kraftfullt och väldigt ärligt. Jag kommer ihåg hur jag hade problem med feedback i början när det låter som att jag kommer med feedback och någon annans vägnar.
Mm.
Ja, men nu är det så här, Tobbe, att vi tycker att du luktar jävligt illa. Okej. Okay.
Vilka är du jag? Och... Jo, men det är jag och hela världen.
Ja. Utan det är mycket bättre då. Om du börjar med så här, ja, jag observerade någonting. Och framförallt inte börja med du.
Nej.
Du, Tobbe, är... Och sen så, då blir liksom den här personen som du försöker få dess uppmärksamhet väldigt defensiv.
Mm.
Och håller förmodligen inte med dig. Och sen beskriver du vad du har sett och hört. Och då är det viktigt att hålla sig till fakta.
Mm.
Det är ett ganska flyktigt begrepp i dagens samhälle, verkar det som. Vad vi menar med fakta är att nej, men igår hörde jag dig säga till Sara att hon är en idiot. Och det är mer faktaorienterat än istället för att säga så här: du var otrevlig igår.
Mm. Det är ju liksom ofiltrerad information, obehandlad information.
Ja.
Det är det du vill ha. Liksom. Så att du får in så lite som möjligt av dina egna och andras värderingar i det hela. Liksom.
Ja, visst. Precis så. Och då undviker att sätta en etikett på ett beteende. Och framförallt så sätter du inte en etikett på en person då.
Nej.
Utan det är det här. Du har observerat någonting. Du har observerat ett beteende. Och sen är det också viktigt att äga dina egna känslor. Att du gör tydligt att du äger dem. Att ingen påverkar dem så att säga. Så du säger inte så här. Undvik att säga, när du gör X känner jag Y. Det här är någonting som jag fortfarande håller på och försöker bli bättre på. Och hantera det här.
Mm.
Men det här förhållningssättet då, som jag beskrev, när du gör X känner jag Y. Det implicerar att det är personen som framtvingar någons känslor.
Mm.
Men det är egentligen så att ingen kan tvinga dig att få en känsla.
Nej.
Extremt jobbigt tycker jag det att tänka på det sättet. Jag tycker att det är svårt. Jag känner mig så här, jag vet att det är så. Det är ingen som kan tvinga mig att känna glädje eller sorg.
Nej.
Utan det är någonting som jag själv rotar fram.
Mm.
Eller reagera på det sättet. Jag kan välja min reaktion. Men det är svårt. Det kräver lite kontroll. Så istället då så kan du säga så här, men jag vill berätta om en sak som jag uppfattar som ett problem. Och hoppsan, helt plötsligt så känns det som att du plockar bort den här orsak-verkan-kopplingen. Om någon kommer till dig och säger så här, nej, men Tobbe, jag vill berätta om en sak som jag uppfattar som ett problem. Då känner du så här, men ja, åh fasken, ha berätta. Eller jag skulle känna mig lite så här, ja, det här kan jag nog hjälpa till med. Det känns väldigt sakligt. Och sen så går du vidare då och berättar om den här effekten som det här beteendet har på dig. För ibland förstår inte folk hur deras beteende påverkar andra. Så kan du sammanfatta och förklara den här påverkan då, så kan mottagaren av din feedback, de kan avgöra vad de ska göra. För om det inte finns en tydlig påverkan så kommer förmodligen din önskan kommer falla platt i marken. Typ, när jag hör dig kalla Sara för en idiot, då upplever jag som att du inte respekterar henne. Det leder mig till att tro att du pratar om mig på samma sätt när inte jag är där. Hoppsan, vänta ett tag här nu. När jag kallar personer för idioter, ja då är det klart att, ja då kanske de tror att jag kallar dem för idioter bakom ryggen på dem också. Det vill vi undvika. Och sen då, så går du in på och liksom berättar om din önskan. De flesta, de ogillar att bli ombedda och göra saker. Inte ens av kollegor eller partners. Du Tobbe, kan inte du göra det här? Nej, det tänker jag inte göra. Jag har ingen lust med det. Fast ibland, eller oftast då, så är det bra att lösa det här problemet tillsammans. Men ibland så är det ett beteende som vi bara vill så här, ska avslutas. Då måste du vara rak och liksom be om det här specifika beteendet ska upphöra. Jag vill att du slutar kalla Sara och andra kollegor för idioter. Okej, okay, fine. Så här, det ska jag göra. Eller så här, innan du bokar in mig på ett möte så hör med mig först. Och sen en sista poäng som jag tycker också är schysst och artig, det är att inte översälja. Har den här personen förstått, då slutar du vara där. Så drar du inte ut på det eller påpekar saker i all oändlighet. Ja, du vet alltså i torsdags, Tobbe, du var ju inne där. Ja, jag vet, jag har förstått så här. Jo, men alltså, det är ju inte kul för andra om du hela tiden sitter och... Nej, jag har förstått så här. Ja, men fattar du, alltså, det drar ju ut på mötet i all oändlighet om du... Jag har fattat!
Okej, okay. Så inga onödiga möten, okej? Okay? Och framförallt inte i det där rummet, det är så dålig ventilation där.
Det kanske är risken att om du håller på att översälja att folk liksom, vänta ett tag, vad var det han eller hon ville att jag skulle göra egentligen? Jag sprang på ett annat feedback-ramverk för ett halvår sedan ungefär. Det kom från Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning. Det heter Börs. Det är lite så här svenskklingande. Det är en akronym och står för bekräfta, öppna frågor, reflektioner och sammanfattning. Och jag tänkte direkt när jag gick den här kursen att jag kommer ju aldrig komma ihåg vad det här står för. Och det gör jag inte heller. Jag kommer inte ihåg vad det är för liksom en akronym står för, men jag kommer ihåg börs.
Ja.
Så fort jag tänker feedback så är det börs. Jag vet inte vad det är. Det är inget vackert ord tycker jag.
I ungefär ett halvår till, tills du kommer ihåg det som plånbok istället.
De här 12 punkterna i portmonnä, vad var det nu egentligen? Nej, men bekräfta handlar såklart om att visa att den som du ska prata med, att du är där och att du uppskattar den här tiden som du får med den personen. Det här är ju satt i ett sammanhang som gör att du ska ge ganska rak feedback på beteende. Inom fotboll så är det ganska enkelt. Du har egentligen inte så mycket att göra med känslor. Utan du vill se en form av aktion som vi pratar om. Dribbling, driva med boll, vända sig, passa, etc. ta en maxlöpning. Mm. Det är lättare, jag tycker att det är lite lättare då att förhålla sig till det när du inte har inblandat så mycket känslor. Det som gör det svårt det är att det är svårt att ge den här feedbacken direkt. Eftersom det sker det är under en matchsituation som du ska ge den här feedbacken för att det ska ha som bäst verkan. Mm. Jag pratar lite grann om det snart, men en direkt feedback är mycket, mycket effektivare än någonting som du plockar upp ett halvår senare.
Men det är ju enkelt under en fotbollsmatch att ge direkt feedback. Det är bara att sätta upp fingret liksom.
Ja, kom ihåg den Tobbe. Att, kom ihåg börs då nästa gång du tänker att du ska skicka upp fingret.
Ja.
Det här handlar ju om feedback till spelare också. Inte om feedback till någon i publiken.
Okej.
Okay. Sen så har vi det här med öppna frågor. Och så ska du ställa fler öppna frågor då istället för stängda frågor.
Mm-hmm.
Och en stängd fråga är typiskt någon som du kan svara ja eller nej på.
Mm.
En öppen fråga är, bjuder in till en dialog och ökar chansen till att du kan prata med spelaren. Eller den som du ger feedback till då. Och sen så när du ställer de öppna frågorna så bekräftar du med den här reflektionen då att du har förstått vad personen säger till dig. Så du reflekterar tillbaka och på så sätt får du en bekräftelse. Och sen så sammanfattar du av det viktigaste som har sagts i det här samtalet.
Mm-hmm.
Så den här typen av feedback är ju ganska så... Jag tror jag kan tänka mig att det skulle kunna se ut så här på ett så här medarbetarsamtal. För de som håller på med sånt.
Mm. Så ska du köra börs på alla dina medarbetarsamtal i framtiden då?
Ja, jo. Precis. Om det är någon som är sugen på en liten börs.
Vilka certifieringar känner du att du vill ta?
Nej. Sen pratar de också då på den här fotbollsutbildningen. Men det här tycker jag är lite allmängiltigt. Börs kan också vara allmängiltigt för all del. Men det här med, de pratar om ett NAP. Och då pratar jag inte om någon annans problem. Som skulle kunna ha förkortning för, utan feedback den ska vara nära i tiden.
Mm.
Alltid förekommande och positiv.
Mm.
Det vill säga förstärka någonting som du vill se mer av. Det är också en liten intressant förhållningssätt. Viss beteende vill du förstärka och viss beteende vill du dämpa. Och de flesta brukar prata om positiv feedback och negativ feedback.
Mm.
Och det jag menar med positiv och negativ feedback, det är inte att du ska ha en värdering i det hela. Utan jag skulle hellre vilja säga en positiv, alltså en förstärkande feedback och en negativ, en dämpande feedback.
Mm. Det är bra synsätt.
Jag vill jobba mer med en förstärkande feedback.
Mm.
Det vill säga att jag zoomar in på saker som jag vill se mer av.
Mm.
Och sen så nästan automatiskt så slipper du den här dämpande sakerna då. För det förstärker så mycket av det bra beteendet. Så att det beteende som du inte vill se, det bara försvinner. Det kallas också för utsläckning, tror jag, inom psykologi. Där du inte tar upp beteende som du inte vill se. Så bara släcker ner det. Liksom, vi pratar inte om det. Men ibland så finns det ju faktiskt saker som du verkligen så här vill sluta med det där. Men det är bättre att prata om förstärkande grejer. Innan vi sammanfattar det här så vill vi bara sätta fokus ett kort litet tag på den här tråkiga feedback-varianten som man kan kalla för feedback sandwich. Det är när du lindar in några tråkigheter i lite så här, men oj vilken fin skjorta du har idag Tobbe. Kan du sluta bita på naglarna och sen så slänger på en annan liten skön grej efteråt.
Mm.
Ja, vore det inte kul att vi åt lunch lite oftare?
Mm.
Sen bara, vad fan hände där egentligen?
Ja.
Så vill han hålla på stöter på mig? Eller tycker han att det är jobbigt när jag biter på naglarna? Eller ska vi ut och käka lunch? Eller var det alla tre? Jag hänger inte med i alla fall. Okej, det var säkert inget viktigt.
Ja.
Som sammanfattning så, utöver det vi pratat om, så kanske vi kan komma med lite så här, tänk så här istället. Vanligtvis så tänker folk på ett sätt, men fundera på vad som skulle hända om du tänkte så här istället. Så om jag börjar med en liten grej och sen så fortsätter jag med att tänka så här istället.
Mm.
Och sen kan du ta en sån. Så vi har en liten lista här med 6 stycken grejer. Så jag kastar mig över nummer 1 här. Vanligtvis så kan det låta så här. Är du verkligen bra på det här? Du är verkligen duktig på det här? Du är grym? Eller är du inte värdelös på det här?
Mm.
Okej. Okay. Tänker folk så här, ja, men det var väl en komplimang kanske.
Mm.
Ola är inte helt dålig på det här. Men om du tänker så här istället, att du uppmuntrar folk att fasiken Ola, det här var riktigt kul. Kan inte du hålla en utbildning om det här? Mm. Eller har du lust att lära mig lite mer om det här?
Mm. Du kan hålla en brown bag.
Mm. Ja, precis.
En annan sån där vanlig feedback, det är ju av den här typen. Är det där kommer aldrig fungera för att typ, det här har vi testat förut, det gick åt helsike. Men om man istället tänker att vad skulle hända om vi gjorde så här? Om vi la till det här? Alltså det här det är ju en klassisk så ja och istället för ja men.
Mm.
Att bygga vidare på det istället.
Det är extremt, kan vara extremt svårt.
Mm.
Men roligare. Mycket roligare.
Mm.
Det skulle jag vilja testa med dig någon gång. Man sitter och, det är lite improvisationsteater och där.
Mm.
Man kan köra. Och det bygger vidare på den här andra inzoomningen som vi hade någon gång. När du får tänka in i ett scenario.
Mm. Precis.
Förklara dig. En annan vanlig sak är så här, aha, nej, men nu ska jag sätta mig ner här med någon person och ja, då är det bäst att jag förbereder mig lite grann. Så jag skriver ner en hel lista med alla knasigheter den här personen ägnar sig åt. Jag börjar på bokstaven A, så kanske vi hinner jobba oss ner till bokstaven F på ett första möte. Men det är inte speciellt effektivt. Du kanske liksom känner att då fick jag det här av hjärtat. Men istället så lämnar du pågående eller liksom hela tiden den här ständiga feedbacken då. Eller fokusera på en eller två saker. Kanske. Förmodligen en. Det där har jag märkt, speciellt när jag coachar fotboll eller innebandy, att en sak räcker. Du kan inte hålla fler saker i huvudet.
Mm.
Till exempel om det är en spelare som behöver hålla bättre koll på motståndarna och sina medspelare, så att jag vill att du, innan du touchar bollen, så vrider du på huvudet och så ser du vad du har runt om dig för någonting.
Mm.
Eller för att du ska få bättre kontroll på bollen, 2 touch varje gång. Aldrig mindre än 2 touch.
Mm.
Och det är bättre att säga en sån sak till en spelare istället för att säga, sluta tjonga iväg bollen. Det enda de hör då när de är lite trötta är tjonga, tjonga, tjonga.
Mm. Nästa grej, ja, det är ju den här fulmackan som vi pratade om lite här tidigare. Lite gott och lite äckligt.
Usch. Mm.
Ove i Solsidan.
Ja.
En riktigt bra scen.
En pikant scen. Ja.
Är det inte sån? Men liksom det här, ja, du sa ju riktigt bra saker på mötet. Förresten, du kommer sent till ståuppmötet varenda morgon. Men ska vi ta lunch eller? Men om man istället använder de här ramverken som vi har pratat om och är lite autentisk och liksom ärlig.
Mm.
Istället för att försöka linda in saker. Det har ju inte hjälpt någon. Och få saker inlindade.
Nej, det håller jag med om. Det känns inte fräscht. Ja. Och sen så feedback över internet eller i skrivna ordet.
Ja.
Det är också svårt. Så att säga, tänk då på att bandbredden blir väldigt begränsad. Och många tenderar till att tolka in saker i det de läser.
Mm.
Och ofta till det sämre då.
Mm. Det är en klassiker.
Och hur du läser någon med deras arga röst.
Ja, precis.
Det hjälper verkligen att slänga på en smiley.
Ja. Men det funkar faktiskt också. Jag har lite som sådär motto att inte försöka blanda mig in i sådana där diskussioner. Men det har hänt några gånger att man har gjort det likförbannat. För ja, man kan inte hålla sig därifrån.
Nej.
Men någon gång så har jag faktiskt använt liksom feedback framework. Ja. Och liksom så här, när du sa så där, då tolkade jag det så här. Och
ja,
det fick mig att känna mig så här. Så om du istället gör så här nästa gång så kanske det blir bättre. Liksom.
Ja.
Det tog i alla fall udden av den diskussionen. Men sen vet jag inte. Jag vet fortfarande inte hur den andra parten.
Du har aldrig hört av den efter det.
Nej. Det var ingen jag kände heller. Så att
nej, Tobbe håller på att lära sig om feedback. Han går runt på internet och ger folk feedback.
Ja.
Med en smiley. Varsågod. Ja.
Sen finns det den här feedbacken som bara kommer från chefen. Eller någon som står högre upp i rang. Liksom.
Mm, ja.
Feedback bör ju komma från flera grupper eller flera i gruppen. Eller från olika kanaler. Liksom. Inte bara från en kanal. Så det handlar ju om att på något sätt fostra en feedbackkultur där alla vill dela med sig av feedback.
Ja. Det, alltså, med tanke på hur lång tid det tog för mig och ens bli medveten om feedback så förstår jag att det kan ju ta en stund.
Mm.
Men någon måste ju gå först, eller hur?
Mm.
Ja. Jag vet inte, sammanfattningsvis efter det här så vill jag egentligen bara säga en sak, att det går att lära sig det mesta. Och det mesta, och om du ser det, om du ser färdigheter som en muskel som du kan träna upp, då är feedbacken också en sån muskel som går att träna upp.
Yep.
Även om det kanske tar tid.
Mm. Så det är bara hemma och öva. Pröva de här olika ramverken vi har presenterat nu.
Ja, och skapa en feedbackpakt med någon.
Mm. Det är en bra grej.
Mm. Hur kommer folk i kontakt med oss då, Tobbe?
Det gör man på Twitter. @vag_74 till podden. @elnestam till dig. @TobbeAnderberg till mig. Och så finns vi på podd@agical.se för längre meddelanden.
Ja.
Och på LinkedIn.
Yes.
Om man nu vill det.
Ja, då tackar vi för oss den här gången.
Mm, det gör vi.
Så hörs vi igen om 2 veckor.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.